Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster. En podcast producerad av Hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Ja, då är vi hos Hela människans verksamhet här i Karlstad och jag träffar Sofia som är 33 år gammal. Hon har ett barn på 14 år och du är nyligen gift här för ungefär i höstas.
Ja, precis.
Hur känns det?
Men det känns väldigt bra.
Ja.
Det gör det.
Skönt. Mm. Grattis får man säga.
Tack.
Men du är ju uppvuxen i Sundsvall och flyttade till Piteå i sena tonåren och sen hamnade du här i Karlstad. Mm. Vill du berätta lite grann om din uppväxt?
Den var väl kanske inte så där jättepositiv. Jag har en pappa som själv missbrukar. Så det har blivit både liksom fysisk och psykisk misshandel från hans håll. Han tyckte även om att missbruka med mig när jag var från 13 och uppåt för att inte behöva vara själv då. Så. Sen har jag två bröder, en storebror och en lillebror som för tillfället, han är försvunnen sedan 3 år tillbaka.
Oj, Ni har inte fått något livstecken från honom eller något
sånt? Nej.
Men hur tidigt kom du själv in i missbruk?
Jag började supa när jag var 12. När jag var 13 började jag med tramadol och röka hasch plus supa då. Och när jag var 14 åkte jag på min första behandling. Som var ett år då. Men det höll ju inte när man kom tillbaka hem.
Nej. Hamnade du i samma familj då? Liksom, eller?
Ja, alltså min mamma har ju ingen sorts missbruk överhuvudtaget. Hon har väl haft det väldigt svårt från olika håll. Liksom, och har levt med pappa och mig som har varit utåtagerande. Och min lillebror som har varit tillbakadragen. Och så, men jag kom ju hem till mamma då. Men jag bodde ju inte där länge förrän jag flyttade till min farbror i en annan stad då.
Mm. Och då fortsatte missbruket och så då?
Ja, ett tag till. Sen så kom jag ju upp till Pite.
Mm.
Och där blev jag gravid ganska fort. Så jag fick några år drogfri där. Som var stabil och bra. Ja.
Mm.
Med min dotter.
Mm. Mm. Men du har ju ADHD, ångestsyndrom, bipolär typ 1 och PTSD, alltså posttraumatisk stress i bagaget.
Ja.
Hur påverkar de här olika diagnoserna dig?
Det jag skulle säga påverkar ju mig mest är ångestsyndrom och bipolariteten. För de är närvarande hela tiden för mig. Det märks om jag slutar med mediciner. Det blir väldigt påtagligt då. Så, mm.
Hur, om du inte skulle få mediciner, vad är det som skulle hända då?
Ja, då börjar jag knarka igen. Mm. Det är som ett brev på posten. När jag slutar med mina bipolärmediciner.
Men skulle du säga att de här... Att du började knarka, var det någon typ av... egen medicinering då eller vad
det? Ja, men det skulle jag vilja säga ändå liksom för att fly från den vardag som jag hade i min uppväxt. Och missbruk var ju inte något som var främmande för mig eftersom min pappa är missbrukare och gjorde det i vår närhet och det blev en lätt och bra inom situationstecken. Flykt för att liksom slippa.
Men hur fungerade det med skolan och sådana bitar när du var den åldern?
Jag gick ju inte i skolan. Jag har ofullständiga betyg i 8:an och 9:an. Sen när jag åkte iväg på behandlingshemmet så gick jag om 9:an och då fick jag ju väldigt bra stöttning och hjälp. utifrån dem. Så då pluggade jag ju upp betygen därifrån så jag i alla fall fick slutbetyg från nian. Men sen fortsatte jag aldrig på gymnasiet, så jag har ingen gymnasiekompetens eller så.
Hur var ditt liv? Liksom, du var med en missbrukande pappa som väldigt ung då, antar jag. Var det någon runt omkring som såg det här?
Mamma såg det och hon försökte ju så gott hon kunna för att skydda oss. Det gick inte hela vägen. Socialtjänsten sa till exempel att jag och min lillebror, för han har ju rätt till umgänge för det var delad vårdnad, så vi var ju tvungna att åka dit även fast det var som det var. Men då, jag menar, vid ett tillfälle då han misshandlade mig och polisen kom, då var jag 13 år. Från där så kunde hon sätta liksom ner foten mer bestämt, så att då åkte inte min lillebror dit någon mer. Överhuvudtaget tror jag faktiskt. Men jag var där ibland, dels också för att jag fick ju missbruka och röka och liksom göra det som man inte får. Ja. Mm. Mm.
Men om du fick beskriva dig själv då, utanför det här med din uppväxt då, vem är Sofia?
Ja, men jag är nog väldigt snäll. Ofta för snäll är jag. Och jag bryr mig mycket om min omgivning oavsett om jag har en jättenära relation till dem eller inte. Och så jag är väldigt omtänksam skulle jag vilja säga också. Mm.
Mm. Om du fick säga några saker som du är mest tacksam för i ditt liv, vad skulle det vara? Det kan vara en sak, det kan vara flera.
Det kanske låter lite självgod, men jag är tacksam för mig själv faktiskt.
Ska man vara?
Utifrån det jobb jag har gjort de senaste åren. Jag är väldigt tacksam för mig och min styrka som jag faktiskt har. Även fast man har levt som man har levt. Mm. Och så min dotter givetvis. Och min man. Mm. Mm.
Hur gammal är dottern nu?
Hon är 14. Mm.
Precis. Mm. Vad gör du för att skydda din dotter och inte hamna samma problematik som du gjorde?
Först och främst är det att äta mina mediciner. Och liksom hålla i mina rutiner och träna. Och liksom, nej, det är de sakerna som jag håller i hårdast.
Rutiner liksom. Mm. Mm.
Tänker efter liksom lite extra och vilka man kanske umgås med. Nu umgås inte jag med folk, men om någon säger kom hit, vi sitter här och dricker någon cider. Nej, men du, jag stannar hemma liksom så.
Är det problematiskt för dig att vara med människor när de så att säga dricker alkohol eller så?
Nej, det skulle jag inte heller vilja säga liksom. Jag blir inte sugen, men jag känner att det är en onödig miljö att sätta mig i. Alltså, jag har inget utbyte i det eftersom jag själv inte dricker då. Mm. Då trivs jag bättre hemma.
Mm. Ja, men det är förståeligt, verkligen. Mm. Hur ser en riktigt, riktigt bra dag ut för dig idag då? Om du beskriver den liksom.
Ja, men den är väldigt lätt beskrivet för jag håller inte på med så mycket i min vardag. Jag brukar gå hit till Ria och äta, träffa folk och prata. Det är väl det som är mitt sociala i livet. Sen går jag hem eller tränar och går hem. Och så är jag bara hemma resten av dagen.
Mm. Låter ganska skönt faktiskt.
Ja, det är väldigt skönt faktiskt.
Vad betyder det här hela människans verksamhet här för dig?
Men gud, det betyder jättemycket. Dels då när jag var aktiv, att man får komma hit och man blir mött med värdighet. Jag är en människa liksom här. Det finns värme, det finns mat och det finns kläder att få hjälp med som man liksom kan behöva. Men framförallt att man blir sedd som en människa då man kommer hit och sitta och samtala med ja, men med folk, men dels då de som jobbar här faktiskt.
Mm. Och är det någon skillnad på att gå hit när du var i ett missbruk och nu när du så att säga inte är det?
Ja, fast nej. Nej, jag kom ju hit för att jag vill. Jag tycker om att sitta. Jag har inte något annat socialt heller. Så att, och jag älskar att sitta och prata med personalen och även de människorna som kommer hit. Alltså, det är en gemenskap att komma hit. Så, men jag kanske inte är i samma utsatt situation då jag inte drogar som nu. Men annars är det liksom ingen skillnad.
Men när du var i missbruk, var det mer då för att också få mat och så på den?
Ja, då var det nog mer mat. Eller det var inte det som var dragande, men det var ju, här fick vi mat. Och så var det ju under pandemin här som jag hade det återfallet då. Och så det var ju inte att man kunde komma in och sätta sig, och det var ju någonting som man saknade. För då var det ju liksom matutdelning utanför. Så att det tyckte jag var väldigt jobbigt när det var det på det sättet.
Så det är framförallt det här med gemenskapen som har ändå dragit dig hit, ja, kan man säga.
Ja.
Vad är det som gör det här stället så speciellt då? Hur får man till de här samtalen, de här mötena här?
Ja. Mycket beror ju på de som jobbar här. Alltså hur de möter en och hur de ser på människor här. Det är väl det som är avgörande. Man känner sig alltid välkommen när man kommer. De blir alltid glada när man ser en.
Hur många år har du besökt hela människan här i Karlstad?
Gud, det måste nog vara kanske 5 år. Kanske. Ja, 5 år.
Men vilka människor är det som brukar komma hit till hela människan?
Det är en hel rad olika. Det finns de som är drogfria, det finns de som är aktiva, det finns de som inte har någon missbruksproblem men som är ensamma. Så att det är ju väldigt liksom brett utav människor som kommer hit.
En härlig blandning kan man säga, ja, av människor.
Ja, men det skulle jag säga.
Ja. Men är det någonting när du tänker tillbaka, du har ju bland annat levt i hemlöshet liksom. Hur påverkar det en person, inte minst yngre kvinna, att leva i hemlöshet?
Det var ju fruktansvärt. Alltså den första tiden, det var lite mer än ett halvår, det var ju uppe i Pite under vintern.
Åh, herregud.
Så det var fruktansvärt. Och det är liksom på nätterna det är 25 minus. Du kan ju inte sätta dig för du får bara gå och gå och gå för att hålla värmen. Och om man har tur så kunde man hitta någon att sova hos. Men ofta så som tjej så ska man ju betala på något sätt. Och då valde jag att vara ute och gå istället och så. Och hitta något. Trappuppgång här och där. Och ett tag bodde jag i ett litet cykelförråd under en trapp. Så.
Ja, hemska situationer jag kan tänka mig du har hamnat i.
Ja, det var inte lätt.
Nej.
Skulle jag vilja säga. Men man blir ju lite dövad för det också. För man knarkar ju och dövar sig för det. Och man vänjer sig fort. Eller jag gjorde väl det. Jag trodde inte att jag skulle fixa det när jag väl blev hemlös. Men
hur tog du dig ur allt det här? Du måste ju ha en otrolig styrka med de här diagnoserna som du har och som ändå lyckas ta dig ur det här. Hur har du gjort?
Jo, men det var så att jag valde att flytta från Pite för att jag inte slutade knarka. Och min dotter bor där. Och hon och hennes kompisar började röra sig på stan och jag ville inte att hon skulle se mig påverkad. Och då tänkte jag, jag byter stad. Antingen så får jag en ny start eller så fortsätter jag som vanligt, men hon slipper se mig. Och då hamnade jag i Karlstad. Och då var jag ju hemlös ett halvår här nere. Först då. jag bodde i en buske här och så bodde jag i tält där och så si och så. Sen träffade jag en väldigt våldsam man här som, ja, han var våldsam i alla fall och jag fick hjälp av kvinnojouren att komma till ett litet skyddat kvinnoboende så att säga. Så jag fick tak över huvudet. Och det var väl där min resa började, för jag var så utmattad och trött efter de åren som jag hade levt ute. Och jag kände, nu har jag tak över huvudet, nu låser jag in mig, nu tänder jag av, nu måste jag sluta. Och så gjorde jag det. Och då i samma veva fick jag hjälp med att få min medicin, litiumet för bipolära. Och det tror jag var också en väldigt avgörande sak i att jag orkade hålla ut det.
Ja. Men de här olika diagnoserna, hur påverkar de dig liksom i livet?
Ja, det bipolära. Om vi ska prata om att jag är omedicinerad så kan jag antingen bli manisk. Och då ska jag bygga om hemma, jag ska bygga upp väggar som, det går ju inte, jag bor i lägenhet, men jag ska göra det ändå. Jag målar om saker och nej men alltså, det spårar ju och jag blir ju psykotisk. Folkskydd, jag vågar inte gå utanför dörren. Och det slutar oftast med att jag måste in på psykiatrin. Sen finns det ju den andra sidan där jag blir väldigt deprimerad. Och då är jag så svart i huvudet. Mina ögon är helt döda och svarta. Alltså det är jättemånga som kommenterar just ögonen. Det finns ingen liv i dem. Och jag mår inte alls bra. Och det slutar oftast med att jag försöker ta livet av mig. Och det var inte länge sedan det blev så. Det var ju kanske 2 år sedan. Så försökte jag det. Så jag hamnade på sjukhus i respirator ett tag. För att jag inte skötte mina mediciner.
Det här posttraumatisk stress då? Hur har det påverkat dig?
Det beror på i tillfällen. Jag kanske inte är så jättepräglad av det, utan det är små saker när jag känner mig instängd. Om jag känner mig trängd, alltså jag kommer inte ut någonstans, då får jag panik. Det är väl där som jag har det mesta panik på slagen.
Hissar och sånt eller liksom.
Ja, trånga det kanske utrymmen. Hissar, trånga utrymmen och det blir ju bättre och bättre och jag har ju gått hos psykolog och grejer och gjort det där, men så det blir ju bättre, men ibland dyker det upp.
Du jobbar ju idag som personlig assistent.
Ja.
Vad har du för tankar om framtiden? Vad skulle du vilja jobba med och hur skulle du vilja att ditt liv såg ut om, låt oss säga, 5 år?
Gud, om 5 år. Jag skulle ju hoppas på fler barn. Men det vet jag inte om det blir så. Men det är en önskan, eller en dröm kan man säga. Sen vill jag ju ha ett jobb och jag vet inte riktigt. Jag har ingen gymnasiekompetens eller så, så jag kan inte välja helt fritt. Men jag vill ju plugga vidare till något och få en utbildning så jag kan få en mer stabil grund, så att säga.
Vad skulle det kunna vara för utbildning?
Jag vet inte. Jag ändrar mig liksom lite från dag till dag där, men någonting med människor skulle jag vara. För jag, ja, men med människor.
Vad skulle kunna vara nästa steg på den framtidsplanen?
Det är att börja plugga. Ja. Men sedan tidigare då så har jag tagit CSN så jag har inte möjlighet att ta det nu. Och då måste jag jobba samtidigt som jag pluggar och då ska jag få ihop det med resten av livet. Och jag har inte orkat pyssla ihop den delen just nu.
Nej, det förstår jag. Det är tufft för vem som helst. Alltså. Verkligen. Har du andra hobbies och sånt där i livet?
Hobbies,
träna. Vad är det för styrketräning eller?
Ja, styrketräning.
Ja. Vad ger styrketräning dig då?
Ja, det så ger det ju endorfiner. Man mår ju väldigt bra. Sen får jag lite ro i huvudet också. Jag får mindre ångest. det märks tydligt, då är jag inte att träna, då får jag mer panikattacker och ångest.
Mm. Det är hälsofrämjande liksom.
Ja.
Har du hängt på när de har varit på olika utflykter och sånt här på hela människan?
Ja, det har jag. Fast nu var det ju ett år sedan vi åkte till Orsa Björnpark, heter det va?
Ja.
Ja, dit var jag med.
Mm.
Sen har jag varit med till Arvika på det här bilmuseet.
Just det.
Ja. Så, ja, men det är väldigt bra sådana saker här.
Mm. De var på något läger till Öland också.
Ja, det var de. Men dit följde inte jag. Men det var ju väldigt bra. Utav alla som var där hörde man ju bara positivt.
Ja, verkligen. Men det låter ju som att du har verkligen tagit dig ur det här. Och på en otroligt positiv spiral just nu.
Ja, just nu är det så.
Ja, fantastiskt. Om man tittar på Karlstad, Sverige i stort och så. Du är ju ung fortfarande. Du har ju liksom ungdom, ena foten i ungdomsåren. Men tror du att det är någon skillnad på att växa upp idag då som tonåring jämfört med när du var i den åldern?
Jo, men det tror jag absolut att det är jättestor skillnad.
Vad är det som har hänt?
Jag tror att hela klimatet och miljön och attityden ungdomar har sinsemellan och mot varandra är mycket hårdare.
Jo, hårdare.
Alltså, ja, det skulle jag säga rakt av att det är nog det. Det var hårt när jag växte upp, men jag tror det är jättemycket hårdare just nu.
Hur bryter man det då, alltså som samhälle, som land?
Jag vet inte.
Nej, det är en svår fråga förstås.
Det är jättesvårt. Social hjälp, alltså hjälp på ett socialt sätt. Straff och sånt tycker inte jag funkar. Det är ju inte där man ska börja. Man kanske ska börja med att arbeta kring det socialt.
Mm. Mm. Det låter klokt faktiskt. Fantastiskt. Vi har fått lyssna till dig och ditt liv och dina framtidsplaner och det som du kämpar med och gör väldigt bra.
Mm.
Tack så mycket för att vi fick lyssna på din historia.
Tack själv.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontar.